Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The 38 Letters from J.D. Rockefeller to his son Perspectives, Ideology and Wisdom är en samling brev som tillskrivs John D. Rockefeller och riktar sig till hans son John D. Rockefeller Jr. Boken är inte en traditionell biografi eller en systematisk affärshandbok, utan en urvalsbaserad läsning av brev som lyfter fram Rockefellers syn på arbete, ansvar, strategi och moral. Den intresserar sig lika mycket för hur man bygger karaktär som för hur man bygger förmögenhet. Istället för att bara tala om pengar betonar den långsiktigt tänkande, disciplin, integritet och hur rikedom bör förvaltas med eftertanke. För läsare som är nyfikna på amerikansk industrihistoria, ledarskap och praktisk affärsfilosofi erbjuder boken ett koncentrerat möte med en av USA:s mest inflytelserika företagsgestalter. Samtidigt är tonen personlig, vilket gör att råden upplevs som familjeorienterade snarare än akademiska. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, breven som format mellan far och son, inte som ett vanligt affärsmanifest. Bokens grundidé är att visa Rockefeller genom brevformen, vilket ger ett annat uttryck än i en vanlig självbiografi eller managementbok. När råden riktas till en son blir tonen mer personlig och samtidigt mer normativ. Det handlar inte bara om hur man tjänar pengar, utan om vilken sorts människa man bör vara när man får makt och resurser. Den formen gör också att läsaren får följa hur värderingar förmedlas i ett nära familjesammanhang, där affärstänkandet blandas med fostran och moral. Det är en viktig skillnad mot moderna böcker om entreprenörskap, som ofta delar upp strategi, ekonomi och etik i separata kapitel. Här binds de samman. För den som läser boken idag blir effekten att Rockefeller framstår mindre som en symbol för industriell dominans och mer som en förmedlare av principer om självdisciplin, ansvar och framtidstänkande. Det är just brevformen som gör innehållet ovanligt personligt och samtidigt historiskt intressant. För det andra, strategi som flexibilitet, inte som en låst plan. En av de mest framträdande idéerna i de kända texterna är skillnaden mellan strategi och plan. Rockefeller framställs som någon som värderar riktning, men inte rigiditet. En plan bygger ofta på antaganden om att omständigheterna ska vara desamma när den genomförs, men verkligheten förändras. Därför blir för detaljerade planer sårbara. Strategi däremot beskrivs som mer flexibel, långsiktig och flerdimensionell. Det viktiga är att hålla fokus på målet, men vara beredd att byta metod när läget kräver det. Denna tanke är central eftersom den förklarar varför boken fortfarande kan läsas som en lektion i beslutsfattande, inte bara som historiskt material. I dagens ekonomi, där marknader förändras snabbt, är idén om flera möjliga vägar särskilt relevant. Det gör också att boken skiljer sig från mer schablonartade framgångsböcker som predikar fasta steg. Här ligger tyngdpunkten i anpassningsförmåga och i att tänka i alternativ, inte i att bli låst vid en enda lösning. För det tredje, fiskaren och metspöet som bild för att skapa flera möjligheter. En annan konkret och ofta uppmärksammad tanke i boken är liknelsen mellan fiskaren och metaren. Metaren riktar in sig på en enda punkt och väntar, medan fiskaren kastar ut ett nät och skapar flera möjligheter samtidigt. Budskapet är att man först bör bredda sökandet och sedan välja det bästa utfallet. Det här är mer än en enkel metafor, eftersom den visar hur Rockefeller tänker praktiskt kring affärer och osäkerhet. Istället för att bli bunden till ett enda spår uppmuntras läsaren att samla alternativ innan beslut fattas. Det är en metod som passar företagande, investeringar och förhandlingar, därför tidig låsning ofta leder till sämre resultat. Liknelsen hjälper också till att förklara varför boken ofta uppfattas som ovanligt användbar för ledare och entreprenörer. Den lär inte bara ut tålamod, utan också hur man strukturerar sitt tänkande när framtiden är oklar. I en svensk kontext kan den läsas som en påminnelse om det värde som finns i försiktighet, beredskap och praktisk omställningsförmåga. För det fjärde, välstånd som ansvar med tonvikt på moral och förvaltning. Boken handlar inte enbart om att bygga rikedom, utan om hur rikedom ska hanteras. Ett återkommande tema i beskrivningarna är att pengar innebär ansvar, särskilt ansvar för hur resurser används, delas och lämnas vidare. Rockefeller framställs som en person som betonar arbete, uthållighet och integritet, men också filantropi och arv. Det gör att boken skiljer sig från texter som bara hyllar ekonomisk framgång. Här är rikedom inte slutmålet, utan något som måste förvaltas med moralisk disciplin. Denna aspekt är viktig eftersom den visar en äldre industrikultur där personlig dygd och ekonomisk styrka sågs som sammanlänkade. För läsaren innebär det en bredare reflektion över vad förmögenhet egentligen ska användas till. Det gäller både företagare och andra som arbetar med resurser, personal eller kapital. Även om tonen är amerikansk och historisk, går själva frågan att förstå i svensk samtidskontext, där diskussionen om ägande ansvar och samhällsbidrag fortfarande är central. Slutligen, historiskt värde genom personliga erfarenheter och ovanliga affärsinsikt. Det som gör boken särskilt intressant är kombinationen av historisk närhet och praktisk lärdom. Läsaren möter inte bara allmänna principer utan också en röst som kopplas till en av den moderna industrins mest inflytelserika gestalter. Det ger tyngd åt innehållet men också en viss begränsning. Breven är personliga och ibland mer anekdotiska än systematiska, vilket betyder att boken inte fungerar som en komplett manual. Just därför får den sin egen styrka. Den erbjuder inte ett slutet teorisystem utan koncentrerade reflektioner som läsaren får tolka och tillämpa själv. För personer som redan har läst många böcker om ledarskap kan detta vara attraktivt eftersom perspektivet kommer från en annan tid och en annan typ av affärsmiljö. Samtidigt ligger värdet i att idéerna fortfarande är användbara planeringens svagheter, behovet av flexibilitet och vikten av karaktär. Boken står alltså ut genom att förena amerikansk näringslivshistoria med tidlösa resonemang om hur man tänker klokt under osäkerhet. Sammanfattningsvis, The 38 Letters from J.D. Rockefeller to His Son passar bäst för läsare som är intresserade av ledarskap, affärstänkande, moralfilosofi och amerikansk industrihistoria. Den är särskilt relevant för entreprenörer, chefer, investerare och läsare som vill förstå hur en av 1900-talets mest omtalade företagsmän tänkte kring ansvarsstrategi och arv. För en svensk läsare kan boken också vara intressant som kontrast till mer moderna, snabba affärsböcker eftersom den bygger på brev. Reflektion och karaktärsfrågor snarare än checklistor. Det praktiska värdet ligger i lärdomarna om flexibilitet, flera möjliga vägar och långsiktigt beslutsfattande. Det intellektuella värdet ligger i att se hur rikedom kopplas till plikt och självdisciplin. Det som verkligen skiljer boken från många andra i genren är just kombinationen av personlig ton, historisk autenticitet och strategiska insikter som fortfarande går att använda. Den är inte mest användbar som en fullständig modell utan som en koncentrerad källa till tankeväckande principer. Om du vill stödja Ing, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!